Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag kör idag lite barbackad, så jag har ingen medhörning från min Zoom.
Jag förstår.
Jag glömde nämligen den hemma. Kan jag så köra barbackad?
Ja, älskar den här terminologin.
Barbacka.
Jag kör lite damsadel idag.
Då är det så här, du har en plupp bara i ena örat.
Ja, precis.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Men du, vad innebär det att spela in western då?
Ja, men då har man rejäla lurar. Riktigt rejäla lurar. Okay. Ja, med skinninklädda, sådana här riktigt fina handgjorda lurar. Sådana som är tillverkade egentligen bara för att lyssna på Fleetwood Mac. Riktigt bra ljud.
Ja, precis. Men du, det var ju ett skämt från din sida. Men jag tror fan att det skulle funka. Liksom sådär handgjorda, custom made, sådär numrerade läder. Klädda hörlurar som är liksom optimerade för Fleetwood Mac.
Ja.
Sälja dem för så här $1,400 i en begränsad serie, eller hur?
Absolut. Du vet så här, alla de här gamla banden måste hitta på nya sätt för att sälja plattor och sälja sina produkter. Här var ett försök då från Fleetwood Mac att försöka få upp intresset. För de har ju haft lite, förra året fick de ju lite luft under vingarna igen. I och med den här killen som åkte skateboard och lyssnade på Fleetwood Mac och sjöng med. Då åkte de upp till att de mest lyssnade banden på Spotify, och många upptäckte Fleetwood Mac också där. Ja. Till exempel jag.
Men det är ju roligt så här att de här gamla banden går och funderar över hur ska vi bli kända igen. Så ber man någon så här kinesisk skateboardkille sjunga ens låt på TikTok, och sen så är man uppe på banan igen.
Det är också så här 40-talisters idéer om hur saker och ting går viralt. Att de tänker så här, men nu
och då blir det, och då blir det så här, och då blir det varvet runt också, för om den här kinesen då sjunger Lou Reed's Walk on the Wild Side, då blir det som den här adoptivpäron-sketchen. Walk on the Wild Side. Och då liksom utan att han blir beskylld för kulturell appropriering. Däremot så blir han beskylld för att kulturellt appropriera skateboard.
Det är nämligen
som en amerikansk uppfinning.
Verkligen.
Och eftersom nu kineserna liksom håller, liksom är på väg mot total världsdominans när det gäller ekonomi etc. Så blir det problematiskt för dem att anamma då, alltså amerikanska grejer som skateboard och hamburgare och rockmusik. Eftersom de är liksom de är i överläge nu jämfört med liksom de fattiga och ointelligenta och feta amerikanerna.
På samma sätt som när Chuck Norris på 70-talet kulturellt approprierade karate. Så, eller var det kung fu han höll på med?
Ja, kung fu, schmung fu.
Kung fu, schmung fu. Ja. Ja, det var,
jag tror att Chuck Norris var karate och att Bruce Lee var mer kung fu. Men jag kan ha fel.
Jag tycker Chuck Norris var väl också en sån där superstjärna eller en sån här actionhjälte som i vissa scener uppträdde i full karate-dräkt med bälte och allting.
Ja, och det är så här, gult bälte, inte alls bra.
Han börjar på en barngrupp bakom Eriksdalshallen, en liten lokal, en barngrupp. Det var Anton, det var Sofie, det var Lisen, det var Chuck som satt där. Sensei Valle från Vallentuna.
Ja, men ja. Var du team Chuck Norris eller team Bruce Lee när du var liten?
Jag var inte team någon, för jag kände inte till dem. Jag var väldigt dåligt bevandrad på just actionhjältar när jag var liten. Jag kan säga så här, min största actionhjälte, det var Telly Savalas.
Okej, okay, alltså han, ja just det, Kojak.
Kojak,
eller?
Det var min, Telly Savalas ja. Var den, ja. Min, den saltaste actionhjälten jag visste. Ja. Och så såklart Seb McKayen. Men jag ja, var väl...
Men det var liksom mer en Kojak-kille än en Beretta-kille alltså.
Det är klart att Beretta var ju också tung. Men jag får med att Telly Savalas eller Kojak kom in i mitt liv före Beretta. Ja. Vad hette han som spelade Beretta? Han hette...
Han hette väl... hette han Pete någonting eller?
Ja just det, för han... Jag tror att han åkte dit för mord.
Oj då.
Vad han för mig. Han åkte dit för mord. Han... Det gick inte så bra för honom. Han var ju med i någon sån här mellanfilm av David Lynch, vet jag att han var med.
Just det. Men nu har jag gjort en litet undantag från vår ordinarie princip och googlat Robert Blake som han heter. Som
ja, just det, Robert Blake,
och han,
ja.
Alltså, han misstänktes för mordet på sin andra hustru 2001. Mm. Han frikändes men dömdes som ansvarig i en civil domstol och tvingades till böter på $30 miljoner. Det är ungefär som O.J. Simpson som ju frikändes men sen dömdes i civilrätt. Rättsligt mål sen. Så att han är lika skyldig slash oskyldig som OJ helt enkelt.
Precis, det är väl inte...
Och det är rätt roligt, det är ett roligt Wikipedia-artikel på Robert Blake här. Han tilldömdes bötet till hustruns barn på $30 miljoner. Därefter gifte han sig en tredje gång. Det är liksom så här lite sådär, det är så här lite mysigt kuriosa. Det är ja, lite så här, ja. Det är lite så här, det är nästan lite feel good över den här artikeln där han då liksom Robert Blake beskylld för mord.
Den artikeln står helt klart på hans sida. Den står inte på hans andra hustrus sida eller hennes anhöriga, utan det är vi slutar på en uppnot. Han gifte om sig.
Ja.
Men fan, vad får Robert Blake $30 miljoner ifrån? Det är otänkbart att Robert Blake är god för mer än max $1 miljon. Om ens det.
Ja, visst. Ja. Alltså. Men vilka har vi som kändisar som liksom eventuellt har mördat folk? Alltså, det är han Robert Blake och sen vad heter han?
Phil Spector.
Var inte han? Och motorjournalisten på DN, Chuck Wallner va?
Ja, kan inte du? Kanske... Det är en fascinerande person. Jag tror vi har pratat om Chuck Wallner tidigare i podden, fast det var typ 5 år sedan. Men ja. Är det när han är ung och att... AFA-ansluten eller?
Ja, men jag tror att det var någonting om att han knivade någon snubbe på tidigt 80-tal och så här, och det handlade om att han var lite mera autonom vänster och att det var någon så här nynazist eller så. Men det här, nu kanske det blir någon slags förtalsgrej av det här. Ja, men skita i det bara för att den här podden är så liten.
Ja, men skita i det, och så kan vi väl säga hela tiden, så här, skicka in så här små, jag har hört att, och vi är inte säkra på att, men vi tror att Chuck Wallner knivade en snubbe i Göteborg 1989 med en vanlig morakniv som han hade fickan, råkade ha i fickan därför att han var med ett autonomt vänstergäng och han var omvittnat lättretad som polarna sa.
Ja, precis.
Han hade så att säga kort stubin.
Lite dåligt ölsinne.
Jag tycker att man ser att Chuck Wallner har, jag tycker att man tittar på Chuck Wallners byline-bild, nu var det länge sedan jag såg den, men så kan man tänka sig att det är väldigt stökigt i hans handsfack.
Jag vet inte om han är kvar på DN faktiskt.
Nej, det är väl en baksida med att man läser papperstidningen allt mindre, att de här motorsidorna, de har fallit lite bort på något sätt.
Men jag har inte sett hans byline på jag har inte sett hans bylando på jättelänge. Så att jag vet fan inte. Mm. Men det kan ju vara så att sanningen kröp i kapp honom. Eller också kanske kan det vara så att han var en sån här en bensinare. Alltså att han liksom hade liksom lite svårt att anpassa sig när det kom fler och fler elbilar. Han orkade liksom inte testa elbilar för att han tyckte att de lät så här. Så han vill ha mer vill ha en ganska så här Chevrolet Impala liksom sånt ljud. Han vill ha liksom ett ljud som lät som en gammal V8 slash en potatis, en tjeckisk tecknad film från 86. Det ljudet vill han ha och inte den.
Vet du vad som kan ha hänt? Jag ska testa en elbil och körde som man brukar, så jag tog en sväng södra motorvägen, söder om E20 alltså, söder om Mälaren, och sen så där någonstans vid Strängnästrakten, och svängde in på en skogsväg och där tog elen slut. Ja. Vilket resulterade att Jack, han fick övernatta, och det här var mitt i vintern, jag övernattade bilen. Och liksom en fluga som hamnar utan hus, så märker han inte hur han långsamt kyls ner, och så satt han bara där och han sitter frystorkad i en kinesisk MG någonstans i Julita trakten nu under en gran.
Fan, det här är ju en P3-dokumentär som vill höra.
Ja.
Eller hur? och ett avsnitt av Filosofiska rummet. Alltså det är så här, det är metafysiskt.
Det är också roligt att han redan innan hade skaffat ett ansiktsbehåring som inte står Bockstensmannen långt efter.
Så han... Eller hur? Så att det blir liksom, det är perfekt om han frystorkas, för att det är liksom en kanonluck på något sätt, eller hur? Det är liksom också så här, liksom, här sitter han där i bilen frystorkad, är han död eller inte? Det är som så här Schrödingers Wallner.
Det är roligt om det ligger ett anteckningsblock i framsätet och det sista han har skrivit är dålig laddtid.
Sådär, dålig laddtid 2+. Men det är också roligt om det är så att han, sådär, att han råkar köra in i ett träd på någon liten skogsväg utanför Julita, och airbaggen löses ut och han sitter liksom så här fast, han sitter fast i bilen, men som han berättar själv i dokumentären efteråt, nej, man har ju alltid kniv på sig. Alltså, så att han skar sig ut där liksom.
Jack Waller. Det är Jack Waller.
Men vi ska ju säga det, att vi har ju ingen aning. Vi friskriver ju oss helt från allting som har med om huruvida Jack Waller har varit inblandad eller någonting eller inte. Det vet inte vi.
Ja, vi kan nästan säga att det här är nästan en kontrafaktisk berättelse om Jack Waller.
Allt det här är bara på skoj.
Ja, Jack skulle fan
om det
kunna
inte
vara...
Om det inte vore för den lilla detaljen att han mördade en snubbe.
Fyra meter.
Men det är om DNs motorjournalistik. Du är på Gotland, Anders.
Jajamän, jag är i Vamlingbo. Jag sitter i det gröna rummet. Det är så grönt där rummet. Man skulle kunna göra green screen här inne. Det är ett väldigt grönt rum.
Är det en tapet med någon slags växtmotiv?
Nej, det är ett grönrollat rum. Det är sådant konst på väggarna som drar åt grönt.
Mm.
Så det är ganska... Det trycker sig på något sätt, det gröna.
Men det är ett konceptrum.
Ja, det kan man verkligen
säga. Men förutom den gröna konsten och de gröna väggarna, är det också så att det finns gröna växter?
Nixon Pixan, det här är ett gästrum som står kallt och tomt. Det finns torkade växter i rummet. Och sen utanför så är det ju målar himlen och träden och slags grafiskt mönster nu här i eftermiddagsskymningen.
Träden skriver skyn.
Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Du vet vad jag såg?
Poetiskt språk.
Ja, men alltså, det gör de, och det är därför också Gotland är ett väldigt bra landskap att befinna sig i om man skulle vilja skriva poesi. Dels naturlyrik då, som du sa, träden skriver skyn, men även centrallyrik, det vill säga det som går inåt mot själen, därför att man blir väldigt, plötsligt befinner man sig väldigt nära sig själv.
Men du, hur ofta då känner du att nu ska jag kanske skriva en diktsamling?
Jag menar, jag känner det väldigt sällan, men om jag känner det någon gång så är det ofta under en hundpromenad eller en promenad runt Vamlingbo kyrka i skogsängarna bakom där. Så,
då kanske ska börja med haiku.
Ja, haiku, det är nog fan med den, det är ett otroligt enkelt versmått också.
Ja.
Jag hade ju för länge sedan, så hade jag ett så här droppen urholka stenen tråkigt uppdrag för en barntidning, så jag ska skriva en saga eller två sagor i månaden med fasta karaktärer och så här. Det var en jävla bra skrivträning till slut så var jag så trött på det där, så att då bestämde jag, nu måste texten skrivas i haikuform, så det måste alltid först komma fem stavelser i första meningen, 7, 5, 5, 7, 5, så gjorde jag så.
Wow, okay.
Och det var en jävligt intressant övning, vilket gjorde att jag plötsligt fick kontakt med språket på ett annat sätt än vad jag var van med tidigare.
Wow.
Ja, det var något av ett breakthrough för mig som författare. Och det var ju haiku då.
Coolt. Men du, men du, är ni där hela familjen eller?
Det är jag och min fru och vår hund.
Mm.
Vi är här och jobbar.
Kidsen är annorstädes. De är i Stockholm helt enkelt.
Barnen är hemma. Och de har,
upplever det något av en regn i barnens ötillvaro?
Ja, det, jag har swishat lite pengar till dem som ska räcka då till mat. Och Alex, vår yngsta, har tagit alla pengarna och sköter nu hushållet. Så att, det är helt gulligt. Varje dag när man pratar med dem så ja, Alex gjorde risotto idag. Ja, vi har just ätit. Alex gjorde en pasta med salsiccia. Och igår så när jag pratade med Mårten så bara, vi har druckit vin. vi hittade vin. Men de är ju 18-20 istället av Mårten, så de får ju dricka vin.
Ja, men Alex är inte riktigt där.
Han är också väldigt, han är liksom någon slags absolutist.
Jag förstår. Okej, okay, så han är lite straight edge, ja, nästan sådär, eller?
Han är uppenbart väldigt ointresserad eller rädd för eller försiktig med alkohol, så han är en straight edge.
Men hur känner du det? Känner du dig trygg med det, eller känner du också en liten oro att han ska bli att det liksom att han kommer bli lite för tråkig?
Nej, nu menar
alltså jag älskar ju Alex. Han är ju fantastisk människa, så att det var du missförstår mig rätt liksom.
Nej, men vad menar du, bråkig för att han är straight edge?
Nej, tråkig. Alltså liksom, tråkig. Du vet det där. Nej tack. Nej tack. Öl inte för mig, tack.
Nej, jag är inte orolig för det. Det är så, han är bara 15 år. Ofta så kommer det bildas nya liksom nya minnen och erfarenheter som kanske gör att han kommer också sitta med en öl någon gång. Så där. Men,
det krävs bara en gymnasiekompis som heter Kevin, ja. Och sen är Alex, har Alex liksom plötsligt köper han flakvis med öl.
Roligt att du säger det. Jag hade nämligen en gymnasiekompis som introducerade mig för alkohol. Han heter inte Kevin. Han heter Jord, Jord Kecki. Jord Kecki.
Det låter liksom som in character på en kille som gillar öl. Jord Kecki.
Jord Kecki. Och jag kommer ihåg att vi var på väg från plugget till tunnelbanan för att åka hem. Vi gick ettan på gymnasiet. Jag hade inte alkoholdebuterat. Då så såg han en bryggeribil som är på att lasta in öl på en restaurang. Och snabbt som utav helvete så högg han en av de där backarna och så sprang vi fnissande till tunnelbanan, ner till tunnelbanan vid Midsommarkransen, och där tittade vi, då var det klass 1 alltihopa.
Nej! Vilket sådär, den perfekta stölden som visade sig vara inte den perfekta stölden.
Jajamän. Men jag för mig att Jordan ändå liksom all set med lättöl då för några månader framåt, att han kunde erbjuda lättöl.
Ja. Det är coolt att ha en back med varm lättöl på rummet. Det är ju lite grann av en.
Jord blev farsa på en gång, så här lättöl gott. Det förhöjer smakerna. Det är panerad fisk och lite skarpsås bara till det där. Och så ett glas lättöl. Det är en fest.
Gott till maten.
Det kan man bjuda på Nobel. Det kan man ha på Nobelfesten, grabben.
Ja. Bjuda Hanneke på en lätt, eller Hanneke blir ju rasande.
Hanneke har fått Nobelpriset och får en Lyckholms och en panerad fisk, lite mos och någon filsås med
dill. What is Lyckholms? This tastes like shit. This is awful. The Swedish culture is a nightmare. Så blir han ännu en i raden av så här kontinentala, så här intellektuella som så här förtalar liksom Sverige och den svenska kulturen.
Ja. Och detta,
jag blir stressad mig.
Han sånt. Glömmer själv bort att han har just fått 10 miljoner in på bankkontot. Men vänta, Michel, skulle Haneke få Nobelpriset i litteratur då, menar du?
Ja, han, vad heter han? Nej, Hanke menar jag såklart.
Peter Hanke.
Han jag tänkte på.
Jag bara sagt Peter Han.
Ja, men Hanke, ja precis, du tänker på filmaren.
Ja, nej, Hanke, ja. Det är klart att han skulle. Ja. Å andra sidan så är det ju, han blev glad, som han är nazist, så är han väl glad för att han får dricka öl. Och slipper dricka det här bögiga vin, utan får dricka öl.
Eller hur?
Ja.
Å andra sidan, om man serverat lättöl på den här ölkällaren i München, hade kanske nazismen aldrig kommit igång. Eller hur?
Nej, då hade nazisterna på sin höjd varit en orienteringsklubb.
Precis. Om de hade druckit lättöl i den här ölkällaren, så hade de varit av åsikten att judarna är helt okej, men vi kanske ska omfördela liksom, det liksom ekonomiska rikedomarna något bara, fast på demokratisk väg. Och vi ska ju naturligtvis dra nytta av judarnas enorma liksom, kunskaper och deras liksom, så här, boklärdhet när det gäller liksom, vetenskap och kultur och konst och sådär. Ja. Men kanske bara omfördela det ekonomiska något lite bara.
Mm.
Vad tror ni om det? Och nu slänger vi ut det här. Det är en testballong det här. Vi testar bara. Ni får ju säga hur ni känner också.
Mm.
Och det är därför som vi har kallat in det så här judiska centralrådet i München här, för att ni också ska få säga vad ni tycker och sådär. Ni ser inte jätteentusiastiska ut kring detta. Men jag hör vad ni säger, eller rättare sagt, jag hör vad ni inte säger. Alltså i tystnaden så finns ju också någonting som man kan läsa av. Och vi drar tillbaka det här förslaget, så att vi kommer bara dricka öl fortsättningsvis och inte ha någonting med politik att göra.
Ja.
Men hörni, vad kul att ni kom. Hörni, vill ni ha öl? Nej, det är shabbat. Okej, okay, det vill inte ha öl. Nej, men okej. Okay, vill ni ha en kopp te? Inte det heller, nej. Nej, men okej. Okay. Men vi hörs. Nej, det gör vi inte. Nej. Okej. Okay. Men vi... ja, ha det bra.
Vi vill också tacka Jord Kecki som levererade öl till det här mötet.
Ja, precis. Men det är också så här, en sjuk om han då liksom, så här, vad skulle du göra om du fick en tidsmaskin? Jag skulle åka tillbaka till den här ölkällaren i München och byta ut all så här, alla fat mot lättöl. Det är inte skjuta Hitler, utan att han är smartare än så, Jord Kecki alltså.
Alltså risken är att det problemet är att man, om man har tänkt sig att man ska få en öl och få en stark öl och få en lättöl, då kan man bli lätt på dåligt humör, och är man då tysk,
ja.
Så jag menar också kanske lite alkoholiserad, och så att jag hade kanske skyndat på förloppet när de hade invaderat Polen redan 23 och allt hade varit klart liksom 29. Det vet man inte.
Ja,
det är farligt att laborera med det där. Jag tror att ska man nu stoppa andra världskriget, då måste man, det räcker inte med att byta ut ölen i ölkällaren 1921 mot lättare, utan då måste man nog göra någonting lite mer genomgripande, förändring. Jag tror att man måste nästan tillbaka till feodaltiden och titta på småstaterna i Tyskland och hur de, alltså nästan så här stoppa reformationen kanske.
Ja.
För att hindra 30-åriga
ett katolskt, krig. Ett helkatolskt Tyskland hade aldrig liksom tillåtit sånt där. Med det.
Nej, men alltså, det är väl det här med, egentligen så tror jag att det är så att när nationalstaterna börjar dyka upp efter reformationen, efter renässansen där, när det blir mer modernt med nationalstater istället för små så här förstendömen, där någonstans skulle man kanske dragit i nödbromsen och fortsatt med de här med den feodala stylen liksom, där alla tillhör en stor greve på något sätt.
Just det.
Det där någonstans gick det snett. Eller kanske backa ännu längre, att man backar till den här tiden i Anatolien när man började plantera sädeskorn för att tillverka öl. Och då är inte ölen jag är ute efter, utan det är väl liksom den nya liksom idén om att man äger den marken man bor på och vi hör ihop.
Hade vi bara varit jägare och samlare så hade det allt varit lugnt.
Förmodligen så hade vi andra världskriget sett annorlunda ut, tror jag.
Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fyra meter.
Apropå det här med katolicism, alltså, jag har varit så här, nästan kokat av frustration de senaste dagarna. För att, även om du har läst om de här fallen i Polen, de har ju en ny abortlagstiftning där.
Nej.
Som är så här, det är en så här superhård abortlagstiftning som bara egentligen möjliggör abort vid våldtäkt och incest i princip.
Mm.
Och nu var det något fall med en kvinna som hade liksom tvillingar i magen varav det ena fostret hade dött. Men läkarna vågade liksom inte operera ut det döda fostret för att rädda det levande fostret, för att de var rädda för att det andra fostret skulle ta skada också. Varvid det fostret och kvinnan dog. Och det här händer alltså i Polen 2021-2022. Mm. Och då känner jag så här... Alltså den katolska kyrkan och PiS, alltså där regeringspartiet PiS då, vad heter de? Lag och rättvisa heter de väl. Alltså de är ju någon slags maskopi, och katolska kyrkan har ju liksom, har inte gjort det liksom, de har ju lobbat för det här. Mm. Det är ju liksom, det är ju, ligger ju i deras intresse också. Jag känner bara så här, sånt jävla förakt mot katoliker just nu. För att det är... Alltså jag skulle vilja liksom sparka Edvard Blom i pungen för att han är katolik, förstår du vad jag menar?
Ja.
Och då är man inne på det här liksom, men vad är folks ansvar? Förstår du? Vad är ditt ansvar som man för mäns våld mot kvinnor? Vad är hans ansvar som katolik? Liksom, ska han ta avstånd från det här? Och där finns inget enkelt svar på, men jag tycker att det är så jävla äckligt.
Jag håller med. Det här. Men du befinner
dig... Jag tycker att han är Anders Arborelius, han som har varit svensk, någon slags svensk ärkebiskop i katolska kyrkan. Han tycker han har kommit undan för lätt. Alltså det är liksom som att katolicismen är, det är så här lite mysig, men det är ju jävla fascism. Alltså ja. En fascistisk religion.
Fan vad skönt att höra det där. För att, men du befinner dig också i ett tidigt stadium. Du har just läst det där. Du kommer ju liksom i sorg eller alla liksom, när man drabbas av någonting nytt så måste man gå igenom olika stadier. Du är fortfarande i den här initiala ilskan.
Jag grips av en helig vrede. Alltså, och helig är väl fel ord eftersom jag inte är liksom religiös. Nej. Men jag tycker det är så jävla, jag tycker det är så jävla äckligt. Alltså.
Jag håller med. Jag håller faktiskt med. Jag är också extremt skeptisk till särskilt katoliker som har konvertiter. Du vet, så här, det är liksom Sven Stolpe och hans efterföljare som har konverterat katolicismen av någon slags oklar liksom mystisk jävla anledning, så har man valt att man går in i katolska. Jag fattar det. Jag kan inte riktigt förstå egentligen den direkta liksom självklara kopplingen mellan att vara katolik och vara högerextrem, men det är tydligen något jävligt högerextremt med att vara katolik, i alla fall konvertit. Sen finns det ju säkert någon vänsterkatolik i Chile som har dött för att han vägrar ange sina kompisar och så här. Som jesuiterna i Argentina som allt annat än fascister och som, men
ja, ja visst. Ja.
Så det finns ju, men det är sant att, och jag undrar, vad är kopplingen? Hur kan det bli så jävla högerextrema?
Men sen är frågan om den här liksom just den här kvinnor liksom, den misogynin och kvinnor liksom föraktet och alltså just där kring abort och preventivmedel och så där, om det är liksom i första hand det är liksom högerextremt eller om det bara är, ja men det är bara bakåtsträvande på något sätt. Det är konservativt eller på något sätt. Jag vet inte riktigt om man kan säga att det är högerextremt, men det skulle man ju kanske kunna argumentera för på något plan ändå. Jag vet inte riktigt om det är liksom, om det går bortom vänster- och högerskalan på något sätt.
Ja, det är sant. Men det är samma som när man pratar om islam i sin sjukaste form, så är den också väldigt högerextrem egentligen. Om man kollar på talibanerna, det är ju inga, de är ju inte vänsterpartister eller oberoende socialdemokratiska, utan talibanerna har ju en värdegrund som står Sverigedemokraterna allra, allra närmast. Liksom. Eller islamska staten.
Ja, precis. Men om du tar Kristdemokraterna och tar bort det allra värsta, så har du talibanerna.
Ja, verkligen. Jag kan inte bara säga. Det är också att gå för mycket känslovägen och säga det. Det finns ju ett...
Nej, det var ett skämt också.
Jag fattar. Men om jag håller med om att det är inte bara högerkrafter i Europa och USA, utan det är även starka högerkrafter i många av de, jag menar Iran, känns ju svinhöger, Afghanistan, kalifatet liksom. Det är såna jävla högerkrafter överallt. Det är så anti-intellektualism på något sätt. Och också en där man går, fattar beslut genom magen på något konstigt sätt.
Ja, precis.
Men hade Jesus Kristus låtit den här kvinnan dö utan att plocka ut det döda fostret? Den frågan kanske de inte ställde sig.
Nej, precis. Så klart han inte hade gjort. I alla fall inte den Jesus Kristus jag känner.
Nej.
Men det är ju intressant det där. Men det är ju Men det går ju någon slags så här våg av så här kvinnoförakt över världen. Det är ju liksom från USA till Polen till ja. Ja, men till hela Mellanöstern egentligen.
Ja. Här på Gotland.
Men det är klart att det har väl den har den och då säger väl alla kvinnor att men det där kvinnoföraktet har alltid funnits i hela världen. Ja. Och det är väl sant också. Ja. Men det bara kändes som att vi var på väg på rätt håll och sen så blev det nu går ju liksom världen mot ökad diktatur igen. Alltså det är fler och fler länder får liksom allt mindre av demokrati och Polen och Ungern räknas ju inte som fullgångna demokratier längre. Nej. Till exempel. Nej. Enligt här, om det är Transparency International eller något av de andra så här instituten.
Det mest patetiska är ju liksom glädjeyttringarna och ruset när muren föll och efter perestrojkan och glasnost och när Boris Jeltsin plötsligt var president i Ryssland och Staffan Heimerson proklamerade kommunismens död och nu är det demokrati i hela världen och alltså det höll ju bara i 10 år.
Ja.
Men hela liksom det ja. Men apropå religiös fundamentalism så är det ju en jättesnackis just nu här på Gotland. Har du hört talas om det gotländska religiösa debaclet?
Ja, alltså biskopen i Visby har ju blivit avkragad.
Ja, han har blivit avkragad. Av,
han har knullat på sidan och det var tydligen inte okej i Svenska kyrkan.
Nej. Han har blivit förälskad i en arbetskamrat och han har säkert hållit emot och sen så någon gång vid kopiatorn kanske så har han plötsligt bara överfallits av köttet och kastats över den här kvinnan och inlett en kärleksrelation med henne. Utan
och,
att
det,
först...
och det blev det skapades bevis för det här i själva kopiatorn då när de höll på. Så det fanns ju bevis i både A3 och A4 om du fattar vad jag menar.
Det är roligt när man ser att liksom
domkapitlet... Både ohålat och hålat papper om du fattar vad jag menar. Det var ju både häftat och ringbundet.
Ja, det sjuka var att det var ingen kopiator utan det var en 3D-skrivare. Så att beviset kommer att förevisas på vårsalongen på Liljevalchs här nu nästa vecka.
Va? En pessar?
Ja, men det är roligt att se när man ser att domkapitlet sitter och ber de här papperna och är det här biskopen? Nej, det där är kassörskan. Alltså hon som
nej, sköter. Vänta, det här är en sån här bild som du kan liksom beroende på liksom hur du tittar på den så kan den vara liksom positiv eller negativ. Så du får tänka att det kan...
eller är den så här, är klänningen blå eller är det någon guld?
Men du, har det varit extra mycket snack nu i affären där ni bor? Eller liksom, är det så här liksom, mullrare liksom, eller bubblare av skvaller och snack kring biskopen?
Ja, det gör det. Gotland är plötsligt i världshändelsernas centrum här. Nu har Gotland varit i världshändelsernas centrum ett tag eftersom av tre anledningar. Ett, Ryssland ska snart anfalla ur Gotland och då har man förstärkt den militära närvaron. Två, biskopen har knullat på sidan. Tre, det har kommit snö. Så att de vet ju inte vad de ska snacka om i Ica Hobershallen. Men det är klart att nu står de utan andlig ledare här på Gotland så det är enorm förvirring bland folk som går runt och känner sig tomma och liksom lite som ett fågelsträck utan ledarfågel tycker jag man känner att gotlänningarna är just nu.
Men sen så vet jag har plockat fram en bild på han Thomas Petersson nu, biskopen. Han har en jävligt knullig aura.
Ja, fruktansvärt. Han är ju sexig.
Ja,
sexig
ja verkligen. Ja. I hela sin runda gestalt.
Ja.
Nej, men han ser fy fan vilka jäkla ögon han har. Alltså.
Ja. Snygga glasögon också. Han, de där är inte billiga.
Han sexar på sidan. Det ser man på honom. Alltså. Mm.
Ja, verkligen. Han är som en sån här... huvudkaraktär i en dramaserie av Karin Mannheimer.
Pratar du om så här radhusdrama nu?
Ja, jag pratar om Svenska hjärtan, att han har liksom flyttat in med sin fru, barn har flugit ut, han bor i radhuset, så flyttar in någon eldig zonterapeut, eller förlåt, rosenterapeut i radhuset bredvid och då blir ju reaction. Full action. Mm. Nej, men tydligen så har den moderata ordföranden för kyrkorådet på Gotland väldigt upprörd över att man avkragade Thomas. Det var att han var en sån oerhört bra person, en bra teolog och sådär. Så även på högerkanten här, alltså den yttersta högen, Moderaterna är ju skeptiska till det här beslutet.
Mm.
Att det har moralen gått lite för långt.
Men vem är det som tar beslutet? Är det Antje eller är det som kyrkorådets lokal som beslutar? Det är Antje, va?
Nej, jag tror inte att det är Antje. Det är kyrko. Jag vet inte hur kyrkan är uppbyggd rent administrativt, men det är ju liksom, han har ju avkragats, det ser, han har fått lämna in legitimationen och vapnet, kan man säga. Och
ja, precis.
Om det är domkapitlet som har domkapitlet på Gotland som har bestämt sig för att avkraga honom. Det ser, de har gjort ett myteri då, som han är högsta hänset, så har man bestämt sig för att avkraga honom. Och det innebär att han får inte vara biskop, självklart, inte eller präst eller diakon. Mm.
Nej.
Han får liksom inte ens gå runt på ett hospice med en boklåb i en vagn med böcker och gå in och fråga om någon vill läsa något.
I och för sig kan man väl rent teoretiskt sett göra det utan att ha liksom titeln diakon.
Han kan inte säga så här, diakonens boklista. Skulle rekommendera Jan Guillous, den som dödade helvetets änglar till er. Och den är kort, ni har ju bara någon vecka kvar att leva, så den hinner du ju läsa.
så går han plötsligt runt med liksom en sån här dymo tryckt sån här namnbricka där det står så här: Thomas Diaken.
Diakon är ändå
så här, förlåt, vad är en diaken? Ja, det är en diaken. Men det är ingen skyddad titel, va? Det vet jag inte. Det kan det mycket väl vara. Det vet jag inte. Men jag jobbar som diaken här nu i alla fall.
Du får fråga, finns det någon språklig koppling mellan ordet diakon och ordet diabild?
Det gör det väl säkert. Men diabild, alltså. Men jag tänker dia, alltså dia på spanska är ju dag. Ju.
Ja.
Men om det har någonting med ljus att göra, alltså dia ljus, alltså att det är någonting med att dagen är ljus, att det därför heter dia bild, för att det är liksom en ljusprojicerad bild.
Ja, just det.
Jag googlar inte det här nu, utan nu är det bara snillen spekulerar här, och att diakon är också någon som sprider ljus på något sätt, Kristi ljus då.
Just det, så kan det
vara. Och där stannar jag, tror jag.
Ja, men jag tycker ändå att det där är ändå ett bevis på liksom intellektuell spänst och en bred allmänbildning. Jag tror att om han hade kunnat få vara diakon, Thomas Petersson, heter han Petersson?
Petersson eller, ja, Petersson. Thomas, han heter stavas Petersson.
Ja. Han hade kunnat få bli diakon om han inte var så fruktansvärt manlig. Därför att diakon, nej, känns inte så manligt, och de känner sig att det skulle liksom, han är för manlig för det här. Det går inte.
Ja, diakonen måste vara mer så här undfallande, lite mer så där.
Ja, lite
så.
Som
jag precis. Slappa handleder så.
Exakt, lite som en manlig bibliotekarie på något sätt. Alltså nu är jag också ute och cyklar, känner jag, men vad fan. Det här är väl det avsnittet när vi är ute och cyklar då.
Ja, men vi tar ju avstånd från allt vi säger i det här avsnittet.
Ja, det här är bara,
allt är lugnt. Det är lugnt.
Det är ett kontrafaktiskt avsnitt. Så här skulle 4 meter låta om Anders och Fritte var dumma i huvudet.
Ja, så här skulle det låta om vi hade liksom en skev människosyn.
4 meter.
Innan vi närmar oss avrundningen så skulle jag vilja komma med en jätteglad nyhet.
Ja, har det med din bok att göra?
Nej, det har med att Joakim Westman har blivit valt att bli Patreon för 4 meter. Nu har vi Joakim Westman ombord i första klassvagnen, skulle jag säga.
Wow, okej. Okay, och då innebär att han är lite mera åt det, lite så här, han har gett en liten slant här.
Nej, han har gett som folk ger. Han går, men jag tycker ändå att han ska in i första klassvagnen, för han är nämligen den senaste. Man går och kliver ofta in i första klass. På det här tåget så kliver man in i första klassvagnen och så matas man bakåt. Så att nu är det Joakim Westman och makarna Erneroth som sitter i första klassvagnen och tittar på varandra förläget.
Och sen så blir de liksom puttade bak mot dressinen. Så
ja,
småningom.
Sen så kommer de med dressinen. Ja, vi kör. Ja, exakt. Ja. Och Joakim
Westmans identitet bygger mycket på att han spelar innebandy.
Ja.
Alltså han har ju ett jobb, men det är ju främst som innebandykungen Joakim Westman, ja, man känner honom.
Ja.
Och han är ju en sån här som inte bara spelar innebandy, utan också är den som liksom matar på kring innebandyn. Det är han som skickar ut den här, han har ju liksom gjort något så här verktyg på någon så här hemsida på internet där man, eller han har ju liksom, han har ett konto på en sån sida där man får liksom gå in och som svara, liksom kommer inte, kommer kanske.
Ja.
Och sen så, liksom, så sammanställs det här varje vecka. Och sen så är det då 5 som har svarat ja. Mm. Då jagar han på tills de får en sjätte så de kan spela 3 mot 3. För ja. Det är en ganska liten sporthall där. Där i...
Älta.
Älta, ja. Just det. Utanför Stockholm. Vi ska inte glömma bort att det finns folk som bor utanför Stockholm också.
Som också håller men på med
lilla... innebandy. Den lilla sporthallen är i en skola som en F-6 skola i Älta. Som har en liten sporthall men som funkar jättebra för Joakim Westman och Joakim Westmans innebandykompisar. Joakim Westman bygger liksom hela sitt identitet. Det är roliga med Joakim Westman också att han har ju liksom inte ett innebandygäng. Han har ju 2 innebandygäng. För han liksom kan inte få nog. Nej. Så han har ju liksom det egna innebandygänget där han då har liksom byggt upp det här registret över kanske 14 personer som är med på utskicken och där man får svara ja eller nej. Och där liksom typ mellan 6 och 8 ofta svarar ja. Sen är han ju med i liksom ett annat innebandygäng också där han också spelar.
Är det högre tak i det andra innebandygänget? Lite högre tak?
Det som är skönt med det andra innebandygänget det är ju liksom, där kan ju Joakim Westman bara komma och vara som han är, liksom, som Gud skapade honom. Ja. Inte så att han spelar utan shorts, men, men han slipper liksom den liksom administrativa pålagan att så här, jaga, driva in folk till torsdagar 22-23.
Det är då de får tid. Torsdagar 22. Då är det innebandy, va?
Ja.
Då är alla ja. Med på innebandyn här. Mm. Han har ju...
Och sen är det ju ofta så här lite efter innebandyn vid 23 så är det ofta lite svårt att somna direkt. Och då kan det ju bli så att Jocke att han knäpper upp en 3-5 och kollar på ett par avsnitt av Succession så att han kanske inte somnar fast vid 4 på fredag morgonen. Nej. Och så går fredagen liksom ett töcken. Men så vet han att ja, men, ta det lugnt Joakim, alltså snart är det helg, då kan du vila ut.
Det kan han inte alls för då är det match.
Ja, herregud. Det är match i innebandykorpen, Tyresökorpen.
Ja, exakt. Eller hur? Han hade ju en incident där nu har de ju en bra innebandyhall, men innan då så hade de ju mycket knattefotboll och inomhusfotboll och sådär i hallen. Och då var han ute och delade ut flygblad där för att lobba för att innebandyn skulle få ta mer plats och bli bortkörd av några fotbollsfarser. Och det var ett ganska stort rabalder, till och med liksom en liten... inte slagsmål men det knuffades på parkeringsplatsen utanför, knuffades, han trycktes upp mot sin Saab 993 där liksom och någon fotbollsfarsa så att innebandyn ja tack men inte Älta och sådär, och nej, vilket precis. Gör att efter det här, det var han och hans 2 bröder som gjorde det, så har han gått själv så sagt att han är innebandyns Sofie Scholl. Så viktigt innebandy för honom. För honom är liksom icke innebandy, det är samma som nazism för honom.
Och annars så jobbar Joakim Westman som diakon.
Ja, han jobbar på Gärsta Hospice och går runt med sin bokvagn och går in och frågar någon som vill ha en inte allt för lång bok som ni kan läsa här på så att säga sista på upploppsrakan. Oj, nu
så
måste
säger,
jag gå.
Säger Britta så här: är du verkligen diakon? Ja, det är jag, säger Joakim. Stolt. Ja. Vi tackar Joakim Westman för att du väljer att stödja det här vansinnesprojektet som vi kallar 4 meter, obunden socialdemokratisk. Vill du också stötta 4 meter, gå in på patreon.com/4meter och bli Patreon. Du kan ge i dollar eller kronor ett valfritt belopp per avsnitt.
Ja. Precis.
Och this just in kan jag säga också. Restriktionerna lättar nästa vecka.
Ja.
Och detta ser vi fram emot. Och då finns det ju en inte en innebandyklubb, men en humorklubb som heter Oslipat som man kan gå på i 6 städer faktiskt nu. Lund, Malmö, Landskrona, Jönköping, Uppsala, Stockholm. Och alla biljetter till alla kvällar finns på oslipat.com.
Nu trycker ni plattan i mattan nu när alla restriktioner släpper. Lättar.
Verkligen. Den första kvällen är en så här larger than life kväll i Stockholm på Bonden där vi har Petrina Solange, Simon Järnfors, Ola Orell och Henrik Mattisson till exempel. Oj. Den 24 februari.
Nej, Henrik Mattisson ser man ju inte ofta i norr om Landskrona.
Nej, så att bara det är ett skäl att gå. Så köp biljetter till den om inte annat, Petrina, Simon med flera, 24 februari. Har du någonting att plugga?
Ja, det kommer en ny bok med Knyckerts nu. Den går till tryck nästa vecka. Jag läste den igår från parent till parent. Jag tror det är den roligaste Knyckerts-boken som har Jag tycker att jag faktiskt lyckas pressa upp humorn i den här boken.
Kul.
Så nu är det kul. Nu är det inte bara spännande.
Det är kul, det är kul.
Och allmängiltigt, nu är det kul också. Jag vill bara avsluta med en liten ögonblicksbild som jag var med om här på Gotland. Och vi ska inte riffa på den, men jag tycker det var vackert. Jag åkte bort till en kompis som har sommarhus en bit bort här och skulle hämta några grejer. En bilnyckel och någon liten leksak som de hade glömt till sitt barn. Och gick in där och hämtade det. Och sen på vägen tillbaka så märkte jag att på en lerig, halvsnötäckt åker här mellan Vamlingbo och Rofint så hade det fötts en liten kalv som låg alldeles nyfödd på marken bredvid sin mamma kon.
Men herregud, vad härligt.
Nej, vad vackert. Den låg där. Robust var den, började försöka resa på. Så jag tänkte så här, den 3 februari 2022 föddes den här kalven på en åker. Och nu är det fortfarande den där åkern, den här leriga åkern, för det går nötkreatur där. Det är liksom det enda som den här kalven vet. Jag känner till exempel att biskopen i det stift som den är född just har fått avgå på grund av att den har legat med en arbetskamrat. Den känner inte till att restriktionerna lättas strax. Den känner inte till att man kan gå in på patreon.com/4meter om man vill bli till Patreon till den podden. Jag vet ingenting. Vet
snart bara... är det en Patreon.
Ja, snart är en Patreon.
Du, tack för idag, Anders.
Ja, tack själv. Vi hörs snart
igen.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.